Prinsessa för en vecka. Shalom, hälsar passagerarna när de stiger av. Tja på dem, härmar Elin och vinkar. Salama, muttrar farbror med spets i haka och lunkar iväg med sin resväska. Mammas släktingar står utanför flygplanet. Fem stycken varma kroppar i ljusa lätta kläder, förutom en liten gumma i svart. Släktingarna förstår inte vad Elin säger, och Elin förstår inte vad släktingarna säger. Men leenden, kyssar och smekningar talar om att Elin är mycket välkommen. Släktingarna turas om att hålla Elins händer. Mamman skrattar och talar främmande språk. Hon tar av sina vinterkläder och låter släktingarna ta Elin till en marknad där de köper en vit kjol, en vit blus med broderier, vita strumpor och vita lackskor. De sätter på Elin kläderna och den urgamla släktingen utan tänder och med svart huckle hänger ett smycke runt Elins hals och kysser henne på pannan. Är jag prinsessa nu? Frågar Elin. Släktingarna nickar allvarligt och bjuder henne på mat. Elin äter så fint hon kan med kniv och gaffel utan att spilla. När hon blir för trött av att gå får hon rida på en åsna. Guppande på den varma åsneryggen får hon syn på en kamel och vill rida på den också. Hon pekar på kamelen, lägger huvudet på sned och ler. En mycket vacker släkting med handväska pekar på solen, slår ihop handflatorna, lägger dem under kinden och blundar. Släktingen har långa ögonfransar och efter en stund tittar hon på Elin igen, ritar en ny sol högt uppe på himlen med ena handen och pekar på kamelen. Kamelen försvinner in i en trång gränd. Elin nickar. Hon förstår att först ska hon sova. Solen håller på att gå ned och nästa dag får hon rida på kamelen. Släktingarna ger henne böcker som hon packar ner i sin resväska. Här vill hon inte sitta för sig själv och bläddra som hon gör hemma. Hon ber släktingarna läsa för henne på sitt konstiga språk och hon följer dem och sitter hos dem vart de än går. De badar i ett salt hav med stora vågor. Släktingarna håller henne oroligt i handen, torkar henne och klär henne. Elin skrattar och låter dem hållas. Här är hon prinsessa. En släkting går med bockar. Han har inga ben. Elin ser många sådana män på gatorna med bara ett ben, inga ben alls, eller med alldeles för korta ben utan fötter. Bom, bom, förklarar släktingen utan ben. Han skakar på huvudet och hans kinder är skrynkliga och buktar inåt. Med ett låtsasgevär tar han sikte på en mattförsäljare och låtsas skjuta. Elin förstår och skakar också på huvudet. Hon har sett på film hemma. Med ena handen håller hon för gevärsmynningen. Kulan träffar inte försäljaren och det går heller inte hål i handen. Släktingarna vill gå på bio, men först ska de besöka ett gammalt kloster i utkanten av staden. Vägen till klostret går runt ett berg, ständigt uppåt i allt smalare och brantare svängar. Högst upp i hettan, närmast solen, ligger det ensamma klostret med en kraftig stenmur runt om. Klostret och dess omgivningar påminner Elin om förorten där hemma, med sina höga hus på berget och cementmuren runt om. Likheten blir ännu starkare då hon träffar en nunna som talar svenska och som påstår att hon är Elins syster. Ska vi leka? Frågar Elin som blir glad över sin nya svensktalande syster. Elins syster ler och böjer huvudet framåt. Hon gör en mild gest mot olivlunden och anvisar släktingarna plats i skuggan under träden. Släktingarna lägger sig under var sitt olivträd för att vila. Elin vilar inte. Hon ser sina liggande släktingar under träden och undrar om trasiga eken längtar efter henne. Eken kunde ha följt med på resan om han kunnat flyga. Går du inte i skolan? Frågar systern. Snart, säger Elin. Jag börjar på samma gång som Mats. Han ska få en hemlig present när han är skolmogen. Jag förstår. Systern ser vänligt utforskande på Elin. Vad ska du göra som vuxen? Frågar hon. Nunna som du, eller då måste du viga dig åt Gud, avbryter systern. Jaha, säger Elin. Det gör ingenting. Jag ska vara nunna och indian och något med cirkus. Nunnan skakar på huvudet och säger att Elin får plocka hur mycket frukter hon vill från träden. När släktingarna vaknar får de pressad apelsinjuice att dricka. Elin vill inte lämna leken i klostret. Hon trivs bland örtagårdens bedövande dofter som gör henne rusig och mycket lycklig. Här vågar hon släppa sin ängslan över att minnena och tankarna i hjärnan ska dö, att hon ska glömma vem hon är och att mamman och pappan måste skötas om när de är bråkiga. Nunnan lovar att se till Elin medan släktingarna sitter på biografen. Släktingarna far sin väg och Elin springer upp och ner för den stenlagda trädgårdsgången och märker knappt att de lämnar henne. Lackskorna klapprar och den vita kjolen fladdrar om benen. Hon funderar inte över någonting. Klosterleken tar form och upptar hela hennes väsen. Sittande på huk luktar hon på kryddor och läkeurter och ser svarta myror kila över stenplattorna. Hon bygger broar åt myrorna och leder in dem på nya vägar. De myror som biter henne smular hon sönder mellan fingrarna och lägger på en gravhög. Döda myror är mat åt fiskarna i dammen. Till en början är fiskarna rädda när hon kommer springande. De döljer sina kroppar bakom stenar och slingerväxter och vänder upp misstänksamma ögonglober mot henne. Men efter flera portioner goda myror blir de allt modigare, och så snart fotklappret hörs samlas de i ett stim mitt i dammen med munnarna öppna, precis under vattenytan. Elin frestas att gå balansgång på klostermuren och tar sig upp med hjälp av en stenbänk. Muren är hög och bred och väl sammanfogad av kraftiga stenblock. Hon hissnar när hon ser berget som stupar brant ner på andra sidan och inser strax att det säkert tar lång tid att balansera runt hela klostergården. Hon försöker undvika att se ut över kanten. Bergsbranten med avlägsna torra träd och het stillastående luft ger henne svindel. Knäna viker sig och hon förnimmer ett sug att kasta sig ut för, som om hon vore en fågel. Envist går hon med huvudet vridet in mot klostergårdens mitt för att slippa falla för frestelsen att dyka ner från muren. Kliv genast ner från muren, är du snäll. Elin hör en låg och sammanbiten röst från nunnepricken vid klosterporten. Hon lyder och hoppar ner på en annan stenbänk en bit längre fram. När Elin är på marken igen kommer nunnan rusande och håller om henne så hårt att hon inte kan röra sig. Släpp mig, säger Elin irriterat. Jag vill gå hem. Örtagårdens förtrollning har brutits. Och den ser nu ut som en helt vanlig och tråkig trädgård, med kvinnor som vandrar omkring, till synes utan mål, i långa särkar. Jävla nunna, svär Elin och sätter sig i skuggan bakom en soptunna. Soporna luktar varmt, sötaktigt blod. Jag vill hem, säger Elin ansträngt och gömmer ansiktet i händerna. Hon fryser och darrar, trots hettan. Det är som när hon hade feber och mässling, tung i huvudet, ensam och mycket sorgsen. Du trivdes så bra för en stund sen, försöker nunnan. Jag vill hem, det är det enda Elin vill säga. Jag var tvungen att stoppa vandringen på muren. Tänk om du hade trillat ned. Elin kikar på nunnan mellan fingrarna. Tänk om hon trillat ner. Hon följer nunnan till ett svalt litet rum med vackra muralmålningar. Madonnorna på väggen tittar förstående på Elin. och plötsligt kommer hon ihåg grannarna på balkongerna där hemma. Hon blir glad igen och berättar för nunnan om skogen på berget, om Mats och om grannarna på balkongerna som viftar med tomteblås och skriker gott nytt år rakt ut i vinternatten. Nunnan lyssnar och skrattar på de rätta ställena. Elin har fått piller mot kräkningar och tittar slött på den flygande stålfågeln innan hon somnar. Hon vaknar under landningen och lutar pannan mot den kalla rutan. I det svarta syns stjärnor. Efter en stund är en del stjärnor bara vanliga gatlyktor. Hemma i sin förort igen drömmer Elin om en stor svart fågel som flyger henne tillbaka till släktingarnas land om nätterna. Fågeln kommer majestätiskt flygande genom de snurrande ekstocksringarna, tar henne genom snurret och ut på andra sidan. Elin är glad om nätter fågeln gör så, och när hon vaknar sätter hon på sig de fina prinsesskläderna innan väckarklockan slutat ringa. Hon går balansgång på muren och i den milda vinden svajar kjolen sakta mot låren. Fina kläder, säger flickorna. Konstig du ser ut, säger pojkarna. Ja, jag vet, svarar Elin. Hon förblir sittande i lekskolans inre rum, mer stillsam än förut. Benen korslagda, blygt leende och händerna overksamma i knät ovanpå en grytlapp som ser ut som en rödbeta. Hon sitter stilla vid fönstret och ser att sommaren är på väg. Till släktingarnas land har sommaren hunnit långt i förväg. Elin dagdrömmer och lockar till sig den svarta fågeln för att flyga dit igen. Fågeln tar henne med och hon blir själv den svarta fågeln. Hon landar på ett högt berg när gonggongen slår. Eftersom hon är framme i släktingarnas land behöver hon inte städa. Lekskoletanten säger heller ingenting när Elin sitter kvar på stolen. Kanske förstår hon att Elin egentligen inte är i lekskolan utan på en vidare resa på kamelryggen. Eller också är hon van vid att det lugna barnet saknas under städningen eftersom Elin alltid annars står gömd i ett skåp. Elin rycks ur sina dagdrömmar när Mats kommer springande mot henne, allvarlig och upphetsad. Jag har fått ett garage! Jag har fått ett garage! Han kastar sig på Elin och får henne att hoppa upp och ner, helt opassande prinsessklädseln. Äntligen är de skolmogna. Ska vi leka? Frågar Elin. Mats nickar. Du är den första som får leka med mitt garage. Är det ett garage för flygplan eller bilar? Undrar Elin världsvant. Mats ser lätt förvirrad ut när han tänker efter. Bilgarage, säger han till slut. När jag var på semester såg jag flygplansgarage, berättar Elin. Mats nickar och ler. Äntligen är han skolmogen. Fast det heter hangarer, upplyser Elin. Och det är det enda hon berättar för Mats om sin resa. Hon är skolmogen nu. Och det riktiga livet, med kunskaper, böcker och pennor, ska snart börja. De går tysta hem till Mats på cementmuren. Och för varje steg avlägsnar sig Elins resa in i glömskan och blir till dröm. Den ovissa framtiden är mer spännande.